I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Hallå, hallå. Hasse Brontén här och snart dags för lite snutsnack. Ragnar heter min gäst idag och honom träffade jag i Karlstad. En pensionerad polis som mestadels har jobbat med kriminalteknik. Ja, jag tycker personligen att det finns någonting extra med mina gäster som kan berätta om hur det var förr. Och det kan verkligen Ragnar. Tidigare pensionerade poliser som har varit med i podden är bland annat Stickan, Affe och Sven. Och glöm inte att lyssna på deras avsnitt också om du har missat dem sedan tidigare. Och nu över till en väldigt rolig nyhet och faktiskt en lysande julklapp om du frågar mig. Den 1 april i Stockholm på Skala Teatern så kör Snutsnack en livepodd special. För du vet ju som lyssnare att i slutet på varje avsnitt av Snutsnack så rundar vi av med att prata om polisfilm. Men hur är det att spela polis på film? Hur vet man hur man ska agera? Hur hanterar man ett vapen trovärdigt? Och vilken typ av förberedelse krävs för att man som skådespelare ska känna sig trygg i att agera i ett yrke som man aldrig har haft? Ja, jag har bjudit in Eva Röse som ni känner igen från Maria Wern och Kops bland annat. Jag har bjudit in Mikael Tornving som spelar Patrik Agrell i Johan Falk-filmerna. Och eventuellt ytterligare en gäst kommer att dyka upp. Vi kommer alltså bara sitta och prata om polisfilmer och allt runt omkring det i en livepodd. Och givetvis så vill vi också veta vilka favoritfilmer våra skådisar har. Det här blir en unik kväll i polisfilmens tecken. In och köp en biljett redan nu på snutsnack.se. Lyssnar du redan den 17 december så släpps biljetterna först klockan 10. Bara så vet du, men det är snutsnack.se. Det här kommer att bli en kväll fylld med spännande samtal och historier och det här vill du inte missa. Så köp en biljett redan idag. Snutsnack.se hittar du biljetterna. Gillar du den här podden så berätta gärna det för dina vänner att den finns. Vill du dela ett bra avsnitt på Facebook så uppskattar jag verkligen det. Eller tagga in någon på Instagram. Har du lite tid över så får du väldigt gärna ge en recension på iTunes. Nej, nu ska vi lyssna på Ragnar från Karlstad. Jag hoppas att du uppskattar avsnittet och var försiktig där ute.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Välkommen till Snutsnack, Ragnar.
Yes.
Du är numera pensionerad polis.
Ja, faktiskt.
Hur känns det att vara pensionär?
Ja, det blir lite löjligt att säga det, alltså, men jag har aldrig haft så mycket att göra i mitt liv. Alltså, det blir ju patetiskt, alla säger det, men alltså, det går i 180 km allting.
Ja, det är så. Ja. Men hur fick du ihop livet när du hade ett heltidsjobb?
Ja, det tänkte jag på vägen hit. För det gick, kan inte ha gått. Det är helt omöjligt. Alltså, nu har jag väldigt mycket intressen. Ja. Som jag ordar min fru också intressen och vi delar en del och vi är väldigt aktiva bägge två.
Ja.
Men att nu, och sen är det faktiskt dyrt att vara pensionär. Man vill göra mycket.
Ja, det är klart att man leder. Har man tid att spendera pengar.
Ja, visst. Och då måste man liksom dra in extra pengar.
Ja.
Så den här veckan har jag suttit och ringt för ett eventföretag och sålt in deras julbord.
Jaha,
sex timmar per dag. Ja. Imorgon sätter vi oss på tåget, åker till Hallsberg, vänder i Hallsberg, åker till Kongsvinger, vänder i Kongsvinger till Hallsberg och sen så avslutar vi Kongsvinger. Och så ska vi hålla på i 7 dygn.
Aha.
Och fråga om folk vilka rabattkort de har och så här. Och sen, sen ska jag ringa åt eventföretaget en vecka. Allt det för att få åka till Zanzibar i februari.
Åh, vad trevligt. Ja. Zanzibar, det låter ju väldigt, väldigt trevligt.
Ja,
men hur många år var du verksam som polis då?
Jag började 74 och slutade då för ett år sedan. Det blir drygt 40, men sen var det borta lite grann.
Aha.
Jag har gjort 2 års FN-tjänst som militärobservatör. Och så har jag faktiskt varit arbetslös.
Aha.
Det är inte många poliser som har varit faktiskt.
Nej, men hur kommer det sig?
Ja, det var min dåvarande fru som gick in i ett MC-företag. Och då säger den huvudägaren där, det kommer inte funka, så ni måste gå in bägge två, för det är ett liv. Så jag tog tjänstledigt och gick in och blev verkstadschef på ett MC-företag.
Okay.
Och sen så har jag faktiskt upp mig. Men sen skulle vi ta över hela företaget och det gick inte det lås, så hoppade vi av. Min fru fick jobb dagen därpå och jag. Och då hade man sagt en massa civilanställda och så här, så att komma tillbaka till polisen var inte aktuellt.
Nej, det var inte det.
Nej.
Du försökte?
Jag försökte, ja.
Vilket år var det då?
Runt 2000 någonstans.
Okej. Okay. Mm.
Och då kommer jag till arbetsförmedlingen och så de, sitter en liten spolning där. Så de, ja, jag tar vad som helst. Har ni datakörkort? Så alltså, jag tar precis vad som helst, men det fanns inga jobb. Okay. Så att, och en månad är ganska skönt att gå hemma. Mm. För det är faktiskt en livserfarenhet som är värd att ha. Faktiskt.
Man, ja, det var
man blir jävligt ödmjuk. Nästa månad så möter du någon på gatan. Ja, tjena, vad gör du? Nej, jag är arbetslös. Säger man då, så här.
Ja.
Då knyter det sig magen lite grann. Det är inte kul alltså. Jag tror de som är långtidsarbetslösa. Alltså.
Ja.
Sen hade jag turen. Så jag var då arbetslös från januari till i mitten på maj. Då ringer en fru till min frus anställda.
Okay.
Och säger, du, har du lastbilskort? Ja, tänkte jag. Det fick jag väl lite gratis för massa år sedan. Jo, det har jag. Du, ring GB Glass nu, sa han. De ska ha en lastbilsförare. Och ring innan någon hinner före. Klockan 12 var jag anställd där. Och okay. Sen så körde jag där i 4 månader.
Och parallellt med det då, försökte du snegla på polis?
Ja, jag sökte hela tiden. Och det var ändå, alltså, lite stridigheter i ledningsgruppen, tror jag, lite prestige och så här. Så ja, vi ska ta upp det på ett möte, så ring om 2 veckor igen. Och så här. Och två veckor är jävligt långt när du är arbetslös, kan jag säga. Och så, ja, just det, han ska göra en ekonomisk utredning och titta över det här. Så ringer jag till den här och efter några veckor, han som skulle göra den ekonomiska utredningen. Ja, fan, så han säger, inte du motorcyklar? Så han gjorde ingen ekonomisk utredning. Och så höll det på. Och tiden gick och tiden gick. Så att jag, och det sköts upp. Och sen så i september, när jag slutade på GB-läs, då satte jag lastbilen framför Ica i Skogal, vet jag. Så ringde jag på länspolismästaren. Då säger jag, du, så är det jag. Och jag kan inte kräva att bli återanställd. Men efter 8 månader tjafs fram och tillbaka så kan jag kräva att någon säger ja eller nej.
Ja.
Hör av mig sen. Och sen på måndag blev jag återanställd.
Oj.
Som tekniker.
Så alltså vad vi lär oss av det här är att gå rätt till upp på chefen direkt. Alltså.
Ja, och sen sa många att du var inte så uppkäft när du kom tillbaka.
Nej.
Jag var rätt ödmjuk faktiskt inför att ha ett jobb.
Just det. Det där är inte, jag menar, är man för att är du statsanställd och sköter dig, då har du ju en tryggad försörjning.
Ja, då.
Så länge du inte begår brott så att säga som polis, precis, men det kan man ju styra lite själv.
Men jag har haft det där med mig och lärt mig väldigt mycket om de där månaderna. Så jag är egentligen glad att jag fick vara med om det.
Ja.
Men det var inga roliga månader. Alltså. Så att man ingen A-kassa heller. Och nytt hus. Det var tufft.
Ja, det var liksom jobbigt på flera olika sätt. Då.
Absolut.
Ekonomiskt och allting. Ja. Så en polis som har kört ganska mycket glass i alla fall.
Ja.
Men hur kommer det sig att det blev liksom polisyrket? Och hur gammal var du när du kom in på polisskolan?
Ja, jag var runt 20. Men det var ganska osannolikt var det faktiskt. För att jag tänkte bli musiker.
Okay.
Så att jag hoppade av skolan efter 9:an. Ganska lat var jag. Övade inte särskilt mycket. Sökte in på musikskolan i Ingesund. Och blev första reserv blev jag då. På trumpet. Och tänkte jag kommer in nästa år. Och så sa min kära mor att ja, men antingen börja jobba eller också börja gå i skolan. Du går inte hemma ett år till.
Uh-huh.
Ja, då var det enkla att gå i skolan. Då. Så började satt där och trumma på ett följen och skrev noter. Och tänkte att och sen höll inte nerven när jag sökte in, så jag klappade igenom fullständigt.
Alltså
det tappade notställ och det skakade i fötter och armar. Och liksom, så det var liksom, och då stod jag där efter ett år i skolan. Hade inte gjort någonting i stort sett.
Och du kom inte in det andra året som du trodde?
Nej, då trodde jag att nu, för då hade jag lärt mig att öva i sig. Men alltså nerven höll inte alls, för då betydde det ju så mycket.
Just det.
Mm. Så att jag måste spela andra satsen på Heidens BK så här, och foten hoppar liksom en decimeter. Det var inget bra. Nej, så fick jag väl härda ut skolan då och kom ut med anständiga betyg, men inte mycket mer.
Uh-huh.
Och stor rökare och en slyngel var man väl kanske.
På vilket sätt var det en slyngel då?
Ja, lite uppkäftig och så här. Och, lite, och sen avskydde jag poliser.
Ja, du gjorde det?
Ja, verkligen.
Vad grundade du det i?
Ja, det vet jag inte. Men jag kommer ihåg en sak. Mm. Att jag satt på Jämre station i Arvika. I väntsalen där. Så kommer det in 2 ordningspoliser. Och så sitter ett fyll och sover där. Mm. Så går de fram till och så sparkar de. Så sparkar de. Och jag blev så jävla upprörd. Alltså, hur man kan behandla människor så?
Uh-huh.
Jag blev så upprörd så jag var aldrig såg rött, men jag sa ingenting i sig. Men det där kommer jag fortfarande.
Hur gammal var du då när du såg det här då?
Jag kommer faktiskt inte ihåg, men någonstans 16-17 kanske. Så att det blev, polis fanns inte på kartan, utan jag tänkte bli bergsingenjör.
Okay.
För då hade man en utbildning på, i Luleå, där humanister och samhällsvetare kunde gå ett år längre.
Mm.
Och så kunde man då bli bergsingenjör. Så istället för 4 år så kunde man gå 5 år.
Mm.
Men så ryckte jag in i lumpen, den där slyngen på måndagen. Och på fredag ryckte jag ut som en man.
Och då gick du för i lumpen?
Ja, alltså fullständigt förändrad var jag för en vecka. Så
okay.
Militära pedagogiken är ju fantastisk. Alltså det var...
Fostrade de dig så fort?
Ja, faktiskt. Det var så stod man i enskild ställning och sa, Livus har Nordansteg, anhåll om att ställa en fråga, och gjorde ställningssteg och där, putsade skorna fram till klockan 1 på natten. Och,
var låg du någonstans?
På K3 låg jag.
Karlsborg eller?
Nej. Ja, då var det Skövde var det då.
Ja, det var Skövde då. Ja.
Så att det förändrade mig då. Okay. Och sen så gick vi högvakt på våren tror jag det var. Och efter högvakten så hade vi en sån här rekreationsdygn. Så åkte vi bland annat till civilförskolan och sen var det lunch på K1. Och sen så var det besök på polismuseet.
Mm.
Och det tyckte jag var jävligt fascinerande. Ibland kommer jag ihåg ett mord att man har stoppat ner en osthyvel i halsen på någon.
Oj.
Och varför jag kunde ihåg det vet jag inte.
Nej, men nej. Ibland sätter sig de mest udda sakerna i hjärnan.
Och sen då så fick vi se en värmningssil som hette Omväxlande spännande ibland. Det var helikoptrar och mordcyklar som sitter. Vad fan det där? Men det är ju klockrent. Självklart. Det har jag aldrig tänkt på. Det är klart att det ska bli polis.
Jaha.
Och då sökte jag och var så jävla dum så jag tog för givet att jag skulle komma in.
Som första gången med trumpeten?
Ja, ungefär så. Så att, men jag kom in.
Ja, det gjorde
jag. Ja, så gick jag rättsskolan över sommaren och så ryckte jag in. Eller började skolan i september.
Hur var polisskolan då?
Ja, så då skulle jag försöka revanschera mig för att jag hade så dåliga betyg i gymnasiet. Så jag började plugga som en gris gjorde jag. Riktigt. Satt på hela söndagen och plugga. Jag tänkte, jag ska jävlar ha toppbetyg. Och det gick väl så där jag gjorde det.
Jag hade, men ambitionsnivån var hög?
Ja, jag hade 8 eller 10 5 hade jag faktiskt.
Jaha,
där. Ja, men det som grämmer lite grann då, det är att jag inte fick 5 i kriminalteknik.
Det som du kom att jobba med så mycket sen?
Och för jag förstod att en viktig fråga det var frågan om skärpedjupet.
Jaha, på, när man fotar?
På skrivningen då, det förstod jag.
Jaha.
Och då tänkte jag att jag liksom har lärt mig en formulering. Jag tror det var att området bakom och framför skärpeplanet som ögat uppfattar som skarp, skrev jag. Vilket jag tror faktiskt är en alldeles helt korrekt beskrivning av skärpedjup. Och det fick jag 0 på den frågan.
Oj.
Och så sa jag, det här är fel. Nej, så han, är det inte skarpt? Nej, så det är bara skarpt i fokus. Men på grund av ögats tröghet så ser man, kan man uppfatta området framför och bakom. Nej, 0 poäng. Och det där har faktiskt suttit med lite ton i sidan.
Tänk vilka små saker som sätter sig i minnet. När du berättar om den här osthyven och sen om den här frågan. Alla andra frågor på det här provet, vad bestod de av?
Ingen aning.
Nej, intressant.
Men det var just det sådana nes vi hade tänkt, jag har fan med rätt. Alltså, lite.
Men kände du redan då att kriminalteknik var
någonting? Nej, det var det inte. Utan då var jag på tunnvarninggruppen från 76 fram till 81 var jag.
Okay.
Ja. Och det var en fantastisk tid var det egentligen.
Hur var det i tunnelbanan på den tiden i Stockholm?
Vi var inte förberedda för det. Alltså, det är en fråga om skolan. Då gick man ju och patrullerade och sa, gjorde hon och sa, god dag, det var från olycksfallspolisen, hur stod det till här? Och så här. Så att det, vi var inte, sen slängs man ut. Och vi var ju väldigt stora åldersgrupper som kom ut. Jag tror vi var 1300-1400 poliser som kom ut på ett år där.
Oj, oj, oj.
Och det fanns ju ingen handling att prata om alls. Och då skulle man gå grönsträckad i 6 månader, så att man skulle gå med en äldre kollega i 6 månader.
Uh-huh.
Men det funkar ju inte. Så efter 3 månader så tog de bort vårt grönsträck och så blir vi förmän istället för de nya som kommer 3 månader senare.
Jaha, så efter 3 månader blev man förman?
Förman, ja. Uh-huh. Och sen hade du 3-4 år på tunnelbanegruppen, då var du ärrad veteran, så här, som alla såg upp till.
Okej.
Okay. Och man fick ju otroliga arbetsuppgifter. Alltså jag vet, med 3-4 års tjänst då fick jag såna här brickor på mig då, så var jag chef för en ambassaddemonstration till exempel.
Okay.
Det fanns någon kommissarie som åkte ut i Vällingby som officiellt var ansvarig. Jag ledde civilkommando med massor med folk där. Det var slogs hela tåget och hela plattformen.
Oj.
Alltså det var mycket så här som man ställdes inför faktiskt.
Hur blev ni bemötta då där på 70-80 början? Ja. Hur var ungdomarna och så där kontra? Man pratar mycket om idag att det finns en tappad respekt, men hur var det då på den tiden?
Alltså vi var, sen var vi ju rätt kaxiga faktiskt.
Ja, ni var det,
allting var inte bra. Det kan jag säga. När man tittar tillbaka så det tror jag skulle kunna prata med många yngre kollegor att det man gör fel, det får man sota för sen i livet. Det kommer i fattning på något vis.
Det gör det.
Ja. Då hade jag väldigt tur så kom ett bra arbetslag med ett bra ytterbefäl. Så jag har inga sådana stora saker jag måste ångra. Men det finns saker som sitter faktiskt, som jag kommer ihåg 40 år senare, att jag kunde ha gjort annorlunda faktiskt.
Kan du, kommer du ihåg något sånt exempel?
Ja, inte.
Inget att nämna eller?
Nej, lite svårare. Men det är inte, jag har inte slagen om, jag har behandlat folk illa. Så.
Menar du liksom verbalt då?
Ja, ungefär. Alltså förnedrat folk lite grann. Så. Gjort mig kanske lustig på andras bekostnad. Så.
Just
det. Och någon som egentligen minst behöver det.
Ja. Men du säger, att du tror att det här kommer komma i kappen om man liksom beter sig på det sättet. Så. När kommer sånt här till kappen då? Är det när man blir pensionär och kan
Nej,
sätta sig
då,
ner, eller kommer
det tidigare? Så. Och jag fick faktiskt en fantastisk möjlighet, för det var så i Karlstad att vi hade ont på arrestantvakter. Och då beslutade ens polismästaren att alla skulle sitta arrestantvakt, även han själv.
Okej.
Okay. Ja, så vi satt 2-3 dagar där då. Och då fick man med liksom sin rutin och liksom prestigelöshet lite möjlighet att bjuda tillbaka lite grann.
Okej.
Okay, ja. Alltså de som var yngre inte gjorde.
Just det.
Jag kommer ihåg, det var en käring får man säga, väldigt gravt alkoholiserad och stökig som grisen, skrek och vrålade och slogs och blev så här. Och så kissade hon på sig och då får hon en ny filt. Och sen så kissade hon på sig igen. Hon ska fan inte ha en ny filt. Så.
Just det.
Men så, man ger henne en filt. Hon ska inte ligga blöt. Nej. Ja, och så får hon en ny filt och så kissar hon på sig igen. Ja, men så ger henne en ny filt. Ja, vad svårt kan det vara? Ja, hon ska inte röka. Men det är klart, du ska få en cigarett. Och sen de går så där, men ta resten av paketet. För fan. Lite så här. Så vad kostar ingenting.
Just det.
Nej. Och det var lite skönt att kunna på något vis förbjuda igen.
Just det.
Och vet du, det var en kille som sa, han är farlig, passar för den där killen, han är ilsken som var den. Så slang ut och röka, följde med honom ut. Då satt jag bredvid honom och sa, vad har du för drömmar i livet? Och sen, ja, jag ville bli börsflygare, sa han.
Vad vill han bli?
Börsflygare.
Vad är det då?
Ja, så flyga småplan i börsen.
Jaha, så. Ja. Okej.
Okay. Ja, så det är ingen dålig dröm, men då får du kanske skärpa till dig. Jo, det förstod han då. Jag har en kompis med, så vill jag bli, sa han. Och vi hade jättebra, så att jag pratade. Han var inte duggar på mig. Och det hade jag liksom varit 1976, så hade jag liksom stötte det lite uppblåst. Lite kaxig så här.
Ja, det är intressant. Ja. Jag kommer ihåg ett avsnitt av podden med David som jag jobbar med. Han berättade om ett riktigt uselt ingripande han gjorde. Och han berättade också senare att det ingripande skulle aldrig kunna ske idag. Han är som mig då, 52 i dagsläget. Och han skyllde ska jag inte säga, men när han tittade tillbaka så sa han att det var hans ungdom, det var prestige, det var adrenalin och det var testosteron liksom. Och det är klart, sånt där klingar ju av lite med tiden. Och när två stycken sådana där tuppar står och fäktar mot varandra så kan det ju bli fel, en som är polis och en som inte är det.
Och det var ju så, det var inte bara tunnelbanegruppen. Alltså, i och med att vi inte hade någon handledning alls, så bildades en kultur. Alltså, man bildar egna lagar lite grann.
Just det.
När du kommer in på rummet och T-centralen norra, då lägger, har du en kniv så lägger du den där, har du en spruta så lägger du där. Och gör du inte det, ja, då kommer det hända något.
Just det.
Ja. Och det vart inte bra. Alltså det. Sen vart det ju riktiga avarter under den tiden. Man fick lösa upp grupper och så vidare.
Ja, precis.
Men det, jag skyller det mesta faktiskt på ledningen där. För att min fru har läst en bok om den tunna hinnan eller någonting sånt där. Just det här att vanlig folk kan bli jäkligt förändrade.
Alltså, ja, det går fort.
Man präglas av miljön. Och det hade jag tur att komma i ett bra arbetslag med en bra ytterbefäl som har låning på oss. Men alltså, hade jag haft ett dåligt ytterbefäl så kunde det ha gått mycket värre för mig faktiskt.
Just det. Ja. Nej, men det där finns väl forskning på. Det är bara det här klassiska exemplet att hur kunde det som hände under andra världskriget hända?
Ja, precis.
Och det hade vi också stått i leden där. Och vi är inte mer än människor och bättre än några andra. Liksom. Så att, nej, men, och det är ju väldigt intressant, för jag tror som du säger att en stark ledning och en bra handledare formar ju duktiga poliser i en förlängning.
Absolut. Jag tror faktiskt att det här är mycket bättre idag.
Det tror jag också.
Ja, det tror jag. Men om vi nu ska leva upp till den nya klassen och få massa miljoner extra och trycka in massa nya poliser, utbilda, så finns det ju en risk att vi hamnar i samma situation lite grann.
Ja, precis.
Att vi inte
ja.
Får den handledning som man behöver.
Mm. Ja, det är
så
väldigt viktigt.
Så där ser jag en risk faktiskt.
Men efter då den här tunnelbanan, kände du att liksom, nu är tiden i tunnelbanan lite över, jag vill söka mig någon annanstans?
Nej, det var inte, det var bara att jag hade ingenstans att bo. Jag ville köpa hus och det gick inte i Stockholm.
Okay.
Och då sökte jag upp till Värmland istället.
Ja. Och här är du ifrån också?
Ja, jag är från Arvika från början. Ja, sådär. Och då började jag på ordningspolisen där, var där från 81 till 85. Och då var jag skjutledare, så var jag ner på skjutbanan och hade en skjutning. Och så kommer den kriminaltekniska legendaren Henry Williamson ner.
Okay.
Ja. Och han var jävligt duktig kriminaltekniker, man kunde ju inte skjuta det, kan jag säga. Han stod där visst med pistolen och så, för då sköt man ju såna prestationsserier på obestämd tid, man skjuter 5 skott.
Ja.
Och jag såg inget skott i tavlan, han tittade. Jo, där uppe är inte den träffsan. Och det var det ju i kanten då. Men det var ju så mycket kanten, så var det ett hål i väggen också. Och då började han prata om kulbanor och så här och allting sånt där. Så vi var dödskompisar direkt.
Aha.
Så att det var liksom, jag var alldeles fascinerad av hans, det hans berättelse då.
Aha.
Och sen skulle han gå i pensionen ganska snart. Så jag gick upp till ledningen och sa, ni kan inte låta Willemsson gå hem utan att någon får tanka av honom.
Nej,
det var lite besvärligt då. Sen, men att, ja, jag skulle få göra 3 veckor, skulle få jobba där uppe. Och då hade jag, vad säger jag, tur i oturen, det är ett dumt uttryck. Men det var så att rotochefen dog den veckan.
Okay.
Så det var en vakans där. Så då fick jag vara kvar i 8 månader tills Ville gick i pension. Aha. Och fick en fantastisk start med teknikliv. Alltså, han var så jädra duktig.
Han var det.
Ja, varje fredag då, så var jag och en annan som var ny där inkallad på hans rum. Och då han satt ihop kanske 200 bilder. Så gick han igenom gamla fall, bränder och mord, förklarade allting. Varje fredag, ett par timmar, satt vi på hans rum och gick igenom det här.
Oj.
Ja. Och när man var ute med Ville då stannade liksom tiden. Det var liksom ungarna inte skulle till dag och så det glömde man bort och så här. Det var bara liksom det här lugna metodiska arbetet.
Så han fick, han var en stor del i det,
ja,
intresset. Det
var, ja, visst. Ja, han dog för ett par år sedan, 96 år gammal, men vi var kompisar hela tiden sen. Jag träffade honom, vi pratade kriminalteknik och så här, så att han var här på kräftskivan, han var närmast 90 faktiskt.
Okay.
Så, ja, men det var en fantastisk vänskap vi fick där. Vi hade så jävla roligt alltså. Ja.
Vad var det med kriminalteknik som fick dig att få upp det här intresset? Men du berättade om musiken och det här. Och, vad kom det här ifrån?
Jag har alltid varit intresserad av att fotografera, så det var en hobby jag hade.
Ja.
Lägga pussel, vilket jag tror faktiskt är bra. Det gör för att man tränar upp sina sinnen och ser små nyanser.
Mm.
Jag brukar säga när man lägger ett pussel, så första stunden då finns det röda, blå, gula, gröna bitar.
Just det.
Efter ett par timmar finns det mörkblå, ljusgula, ljus. Och efter 10 timmar då ser du nyanser som ingen annan ser nästan.
Ja, just det.
Och det är liksom lite grann med en brottsplats. Om du bara sätter dig ner och funderar och tittar så ser du saker till slut.
Ja, just det.
Så det är spännande på något vis. Det får man inte, alltså. Och det är ju som en kollega säger, det är ju de här svåra fallen vi tränar för.
Aha.
Vi utbildar oss och övar massor. Och det är ju inte för det vanliga enkla inbrott, utan det är för de svåra fallen, så man vill ha dem också.
Mm.
Och jag skrev en artikel om vad som heter, det är ganska skönt att gå på en mordplats, vilket var lite provocerande.
Ja, just det. Men absolut.
Men det är ju så att man går in i en yrkesroll som är lite svår att förklara. Alltså, antingen klarar man de här svåra miljöerna och så gör man inte.
Just det.
Och vi upplever säkert lite olika, men jag tror vi är ganska lika då som tekniker. Det kan vara lite svårt att gå över tröskeln ibland. Man vet att det är något brutalt och eländigt inne.
Just det.
Men när du väl kliver över tröskeln, då brukar jag säga att man går in under en glaskupa. Det blir alldeles tyst.
Okay.
Alldeles lugnt, det blåser inte. Och så har du en kollega du litar på. Man säger inte särskilt mycket till varandra. Man vet precis vad man ska göra.
Mm.
Så det är inte obehagligt där inne. Sen kan det vara en fruktansvärd miljö.
Uh-huh.
Men det når dig inte på något vis. Och jag har haft lite svårt med mig själv varför jag inte reagerar egentligen.
Uh-huh, jag
är jag kall? Nej, det är jag fan inte. Nej. Och sen så,
men är det liksom på vägen dit då, de här ord innan du så att säga?
Ja, det kan det vara någon gång. Alltså, just uh-huh. du kanske får en briefing alldeles utanför.
Mm.
Och så du kanske anar någonting. Och just det kan vara, du får liksom, nej, nu gör jag det. Jag kan tänka mig ungefär som en skådespelartist går in på scen.
Mm.
Nu gör jag det.
Just det.
Och när du är där så bara lägger sig lugnet. Sen kan det se ut stort sett hur som helst.
Uh-huh.
Och det här onda, brutala når dig inte.
Uh-huh.
Du jobbar helt metodiskt. Men sen var också den där med artikeln där. Mm. Att finns det saker som bryter igenom? Och det är inte det här brutala.
Nej. Vad är det som har brutit igenom för dig då?
Ja, jag vet, jag hade då en ganska grov misshandlad. Hon dog inte när jag tjejen, men hon blev brutalt misshandlad. Hon var inte kvar på platsen, men vi skulle läsa brottsplatsen. Mm. Det kunde man göra. Och vi pensade efter fingeravtryck. Då såg vi hur hon försökte hålla emot dörren. Mm. Och sen hur händerna gled. Man kan bara ana, liksom, det stod i väggarna, hennes skräck där inne.
Oh,
och sen
förstår.
Ligger det en loss liten röd nagel mitt på golvet.
Oh.
Och den där jävla nageln hade jag med mig flera år faktiskt.
Ja, du hade det?
Ja, den kom när jag cyklade hem så bara sköljde röven en gång. Jag ser den fortfarande, men alltså, jag mår inte alls dåligt av den.
Uh-huh.
Det kom kanske med några månaders mellanrum. Så bara plötsligt så dök den där nageln av.
Som en minnesbild?
Ja,
liksom.
Precis. Ja, det var ingen, ja, det var inget behagligt minne.
Nej, jag nej. Förstår. Ja.
Jag hade en gång en mamma som hade skjutit sig med hagelbössa, låg på sängen. Och ja, vi jobbade med kroppen, vi vände på henne och det sticker upp benbitar som hyvlar fliser i sänggaveln. Man är alldeles ja, nollad kan man säga. Jag vet inte, man är ja, inte kall, men man är i sin yrkesroll på något vis. Då.
Ja, men precis. Ja. Är det just det att du är i på scenen, alltså det vill säga i din yrkesroll och försöker fokusera?
Ja, man är väldigt fokuserad. Men sen gick jag ut i det här rummet och gick in i nästa rum och det ligger en liten blå barnpyjamas där. Då bara paff, så sätter man sig rätt på sängen och luften går ur den. Alltså det. Och jag kan inte, jag vet inte om vi behöver förstå det, men vad är det som gör att det här bryter igenom? Då vet jag en sak som gör, om du har någonting du kan identifiera dig med. Vet du, vi var på en utbildningsobduktion och då var det en mopedolycka där. Och de som hade pojkar i den åldern, de gick ut. Medan vi andra då, så det vet jag att det har. Om man nu hittar såna här kopplingar så kan det slå igen din, om man ska säga skölden eller vad man ska säga.
Ja, men precis. Ja, alltså men, det som du har privat med dig i ryggsäcken liksom, när du sitter och tar emot.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Det är ju på något sätt yrkets, vi har nämnt det någon gång förut, men alltså kontrasterna. Det blir ju så vida kontraster. Du nämner vända på en kropp, se benpipet, det rör dig inte, nej, du är inne i din fokus, du jobbar. Men så går du in i nästa rum och så ser du en pyjamas. Det är ju en otrolig kontrast från de här två bilderna som du möts av och vad de två bilderna också skickar ut. Kan det vara så att kontrasten också är väldigt stark ibland?
Ja. Alltså vad man, när man pratar om det här, många säger det är väldigt obehagligt, så måste man säga, liksom det krävs att säga, ja det här klarar jag. Men när det är barn med, då mår jag jätteroligt. Men tänk om du inte gör det då heller. Du har samma känsla. Och det vet jag att så är det för mig. Vi hade något litet barn som hade, pappan kom hem på fyllan och hon var lite också så att, och barnet klämdes bakom sängen och dog. Så att det vart inget kriminalfall, men vi var med på obduktion i alla fall. Och då är det Håkan Bengtsson som är rättsläkare. Då ringer hans chef och säger, Håkan, hur går det med dig? Ja, vadå, säger han. Ja, du ska ju obducera då. Ja, säger Håkan. Ja, men det är ju ett litet barn. Ja, säger han. Och, och jag kände samma sak. Då kunde vi prata om det här, han och jag. Att det är ett föremål på något fel, det får man inte säga, men jag är också nollad inför det.
Ja, jag förstår.
Men sen finns det säkert saker som kan slå, bryta igenom det också. Mm. Men alltså, jag kan värma nästan allting, men inte allt.
Nej. Och det som är, jag kan bara tala för mig själv, men det som slog igenom för mig var nästan alltid det oväntade. För jag vet att man gick på skolan, man var rädd för att se en död person eller så vidare, det här klassiska. Så. Men det som ibland, min den här röda nageln var också i paritet med den röda nageln, så att säga. Okay. Det var, jag kommer ihåg en sak som sticker ut för mig, det var, vi var på en överkörning i Blåsuts tunnelbanestation, så en kille som hade kastat sig framför tunnelbanan. Och vi hade inget ID på honom. Han åkte upp till bårhuset. Vi åker upp dit och sen så plockar vi av honom. Då. Han är avliden och han är ganska kraftigt skadad. Mm. Vilket jag inte har några problem med. Mm. Men så tar jag av honom klockan. Mm. Och när jag tar av honom klockan så är det lite värme kvar. Mm. På insidan av boetten. Mm. Och jag blev nästan lite rädd. För att det var som att jag kände det absolut sista formen av energi som kom från hans kropp. Sen var allt bara kallt. Mm. Och att jag ens reagerade så vet jag inte. Men det var någonting med det där. För allt, och man har känt på en död person, vilket kanske inte alla har gjort då, men det är ju väldigt, väldigt speciellt.
Ja, det är absolut.
Och väldigt kallt och så. Men när det plötsligt kommer en uns av värme i det där, så blev det för mig... Mm. Och den bilden satt också kvar.
Mm. Jag har en liten historia, så som lite grann samma sak. Det var en pappa som har skjutit sig hemma. Familjen var hemma. Och det är också väldigt att komma in i den miljön. Och egentligen var det inget fall för oss. Men det är ett osäkert befäl som säger, gör en teknisk undersökning.
Just det.
Och det fick man, höra ganska ofta. Ja, vad vill du? Jag gör en teknisk undersökning. Ja, men det är ju inte liksom en malv teknisk undersökning. Vad vill du veta? Men jag fick åka dit. Jag var och stubba honom för eventuella krutrester och så vidare.
Okay.
Nej, så det gjorde jag inte. Nej. Utan han var bortförd då. Sen kom in familjen och så gjorde en undersökning. Sen slog upp till bårhuset och stubba handen för krutrester.
Aha.
Och så vaktmästaren för mig till bårhuset. Och han ligger där, så jag lyfter på lakan och tar tag i handen. Och så hoppar jag en halv meter upp. För handen är alldeles varm.
Ja, det var det.
För det var bara någon timme efteråt.
Ja, just det.
Och den kan jag säga.
Det är en liknande.
Ja, men då jädrar hoppar jag högt. Alltså.
För det är ju det här med förväntad upplevelse och det du sen faktiskt upplever då. För du har ju tagit i de här av dina personerna och vet precis vad som kommer hända nu. Men så händer inte det. Det händer någonting annat.
Ja, precis. Sen en annan parallell, det var ju från Thailand, för jag var ju då på fingeravtryckslinan i 3 veckor.
Efter tsunamin?
Ja, precis. Mm. Ja. Och då introducerade man en ny metod på amerikanerna, så kom att man kokar händerna. Det är lite låter brutalt, men riktigt så var det inte. Men man doppar så, när kroppen har varit väldigt förruttnelse, så lossnar det över huden. Det kan lossna som en handske nästan, som man kan dra av.
Okay.
Och det finns ju handen kvar under, och fingeravtrycksvis kvar, och ännu tunnare.
Okay.
Men det är ju liksom skrynkligt och slemmigt och så här. Då doppar man handen i hett vatten i ett antal sekunder. Man hade vattenkokare och så. Sen förfinar man det lite grann och hällde vattnet. Men när jag kom där så fick vi lära oss att doppa handen i vattnet. Och då sväller handen upp lite grann. Sen ser nästan helt naturligt ut. Men vänsterhanden då kanske är ju fortfarande alldeles hopskrumpen och slemmig och kläggig och så här. Så du står med 2 händer. En varm och fin. Och en iskall slemmig.
Hur var det för dig att åka till Thailand efter tsunamin där? Jag vet att du träffade en tidigare gäst på den Anna Jinghede.
Ja, precis. Vi var ju jättekompisar där. Ja. Vi kom ner samtidigt. Ja, så sen har vi jobbat upp i Svenska kriminalteknikförening sen dess i stort sett.
Men hur var den resan för dig?
Ja, den är ju lite speciell. För jag höll ett föredrag på Fråd Fällo om det här alldeles nyligt. Och då var det lite påtag, för då hade jag ett bildspel att visa. För att det var på juldagen, då satt jag hos min mamma och så tänkte jag, förstod nog ganska snart att det här blev rätt stort.
Mm.
Och sen åkte de med DVI-grupperna fanns, de var lite löst organiserade då, men vi kom inte i frågan förrän i slutet på januari tror jag det var, fick vi åka ner. Mm. Men vi hade liksom följt nyheten och laddat, vi hade vaccinerat dem, så visste att snart kommer vi få åka ner.
Mm.
Och då när jag ser på bilderna så jag och Björn Jonasson, min kollega, vi står i passkontrollen och vi ser inte glada ut kan jag säga. Vi är helt nollställda, nästan grå i ansiktet båda två.
Okay.
Ja. Sen kom vi ner till Phuket och åker ut till stranden för att äta lunch. Och sen åker vi in till sajten då, där sajt 2 som var väldigt välordnad när vi kom dit. Uh-huh. Det var inte alls som när de första råkade ut, när kroppen låg på marken, utan här var det kylcontainern och identifieringslinjen och så. Det var väldigt prydligt så. Uh-huh. Det var ungefär 3000 kroppar där. Och så får vi då en övningskropp att försöka säkra fingrar typ på.
Okay.
Men att, och sen jobbade jag där då i 2-3 dagar. Och jag tyckte jag var jävligt proffsig. Alltså jag verkligen gick in och jag var superkoncentrerad.
Ja.
Och sen gick jag ut en lunch, för det fanns en Wall of Remembrance, en lång vit vägg med olika sektioner och olika länder hade, där anhöriga kunde lämna blommor och ja, syskon kunde lämna sista hälsning och så vidare, som var en svensk sektion. Och jag var väl, jag kommer inte att stämma sig 50 meter därifrån, så helt utan en bråkdel av en sekunds förevarning så började jag storgråta. Jag bara rasade ihop och tårarna bara sprutade på mig. Och jag såg Björn komma, vi tittade på varandra, vi sa ingenting och så möttes vi. Sen tänkte jag, jävlar vad mjuk jag blev i nacken. Så insåg vi sen vad spänd jag var innan. Så här. Och då kände jag, sen ringde jag hem på kvällen och så sa, och så var jag identifierat 8 grader och så var jag så bara storgråta. Och sen tänkte jag, fan också, för då fanns det ju det så debriefing team där. Så jag tänkte, jag får nog fan ta kontakt med dem. Men så dagen därpå gick jag ut igen. Då kom jag lite närmare. Och på tredje dagen kunde jag börja läsa vad som stod. Sen var jag helt klar med det.
Okej. Okay. Varför kom den där? Hade du spänt det? Var det så?
Ja, jag tror att jag ser på bilden. Min kollega Dan Rös var med. Han var också så här otroligt spänd i början. Vi är så liksom grå, nästan samma bit. Men vi förstod inte det själva riktigt.
Men
det,
ni var också på väg mot en exceptionell arbetsuppgift.
Ja, det var det ju. Alltså bara med, alltså, 3000 kroppar ligger. Och man tar fram och ställer dem på upptidning. Och sen man öppnar en sån bodybag, man vet inte vad som förväntar sig. De som hade legat nere vid sand var ju ganska torra, fina. De andra var ju helt, det kan ju från, ja, en extrem förruttes var det. Så lukten låg ju över hela nejden där. För jag vet första kvällen när vi samlades, och ofta kom man hem vid fem, vi åkte därifrån vid fem. Då gick alla och duschade på sina rum och sen så hoppade man i poolen och tog en pilsner och pratade igenom dagen och så vidare. Och sen samlas man då, vi började gå igenom bilder för dagen och så vidare. Så säger man, fan det luktar här. Ja, det är inte jag. Nej, jag har jävla duschat. Och inte jag. Nej. Man känner, nej, mina fingrar, nej. Någonting.
Då var det
var minneskortet i minneskortet i kameran som luktade.
Minneskortet i kameran.
Ja. Så spred sig. Då förstår man lite grann vad det är för lukt. Det.
Ja, för den där är ju väldigt, väldigt speciell lukt.
Som, ja, det sötare. Så
ja, man åker in och duschar och man tycker ändå att den sitter någonstans, om den är uppe i näsan eller i hjärnan.
Jag råkar ut när jag kom hem någon gång och klätt av mig hemma då, och lagt allting i tvättmaskin och så hade jag ändå känt en lukt. Då var det axelklaffarna som har varit under overallen som har luktat. Som jag tog av det innerstoppet i tvättmaskin.
Det ser jag.
Så den biter sig fast rätt.
Hur länge var du nere i Thailand då?
Jag gjorde först 3 veckor som på finger. Sen åkte jag ner 3 veckor till på en sån här, satt i en datasal och gjorde kvalitetschecker på de utredningar som jag gjort, och postmortem, antemortem. Sen fick jag åka ner en tredje gång, då var jag release officer. Hade alltså ansvar för att utlämna kropparna till ambassader och andra. Att alla kvitteringar och alla nummer så stämmer.
Hur pass väl tyckte du att det här sköttes?
Jag tyckte det var jättebra faktiskt. Jag har ingenting att klaga på det. Det måste jag säga. Det enda jag kan säga om jag ska vara gnällad, det var i början. För rutinen var att man kommer hem, går till ett rum och duschar och sen hoppar alla i poolen. Och så hänger man på kanten där och tar en pilsner och pratar. Och sen träffas man i en stor sal och så gick man igenom dagen. Och då hade vi ju tjänstetid ända tills den här tiden i salen, så vi hade faktiskt betalt även en stund vi låg i poolen. Och där kom det någon ner senare och sa att det här kan vi ju inte ha, nej det här går inte. Men de förstod inte att det var ju debriefingen. Den stunden, alltså den, ja, kunde ta 30-40 minuter, var otroligt viktig faktiskt. Det var det. Så att, och sen när vi åkte hem så hade vi en sån här grupp debriefing, vi satt i en liten hydda runt i en cirkel där. Och så säger den här tjejerna så här, ledarna, ha inte dåligt samvete för att ni haft det bra. Nej. Och då släppte en klump i min mage. Alltså, gud vad skönt att höra. Vad underbart att höra.
För det var ändå sol och det var januari.
Ja, det var det. Och så, sen, alltså, konsulatet var ju på hotellet, så många anhöriga kom dit. Och hade alltså, otroligt tragiska historier. Så man levde med dem. Och sen gick vi ner på kvällen och satt och åt middag. Och umgicks, och sen tog man kanske en pils till Mamma Mias bar innan man gick och la sig. Så det var ju fantastiskt, vi träffade andra människor, det var ju och då kände man sig, hur kan jag få ha det så bra när de andra har sig eländigt? Men samtidigt så klarar man inte det här jobbet, alltså du kan inte stå på finger i 3 veckor om du inte får koppla bort det helt och hållet. Det är helt omänskligt.
Ja, det går inte.
Och den här stunden i poolen var otroligt viktig faktiskt.
Så stunden i poolen var på något sätt den här stunden i radiobilen när man kanske sitter med sin kollega och vrider och vänder på det man just har varit på.
Och jag har ju nästan aldrig känt någon behov av debriefing i jobbet, utan det den sköter vi själva. Alltså med kollegor. Uh-huh. Vi har haft ett fantastiskt arbetslag på jobbet. Alltså. Uh-huh. Så att då man tillåts visla känslor, man kan vara... Ja. Uh-huh. Så jag har aldrig känt någon behov av det. Uh-huh. Säger, det vet du inte, säger, att du har behov. Nej, så kan det vara. För jag var på en otroligt intressant föreläsning. Jag har hört den två gånger. Knut Rukhus, redo för insatsledare på Utöja.
Uh-huh.
Han pratar och så stannar han upp. Så tittar han ut över oss. För det gör något med oss. Så var det en konstpaus. Svårt att den prata. Så stannade han upp. Så, för det gör något med oss. Och det har jag tänkt på mycket. Vad gör det med oss?
Uh-huh.
Och jag vet, alltså, jag som inte säger, inte reagerar riktigt då. Men det gör jag ändå. Alltså, vem är jag?
Vad tror du att de här dryga 40 åren i polisyrket har gjort med dig?
Ja. Ja, det är det jag inte vet riktigt. Nej, jag hoppas att jag blir en bra människa.
Mm.
Alltså ödmjuk inför vad det är bra. Och jag tror jag har lärt mig alltså att ha förståelse för de som är längst ner på skalan också. Mm. Och den hade en erfarenhet hade jag inte från början på samma sätt.
Nej.
Jag har nog alltid haft det där lite i mig. Jag fick höra ofta på tunnelbanan, sociala Nordanstig, sa de så här.
Vad sa du, förlåt?
Sociala Nordanstig, sa de. Liksom,
okay.
Ja, så det hade kanske i mig lite grann, men att... Det är jag väldigt glad för i så fall. Ja. Alltså, faktiskt. Ja, det är...
Hur går det för Christian?
Så där, då ska jag ringa till Christian. Det blir andra gången jag ringer upp honom och hör hur det går för honom på polisutbildningen. Han går ju en liten specialutbildning eftersom han har varit anställd inom polisen tidigare.
Ja, det är Christian.
Tja, Christian, det är Hasse.
Hallå Hasse, hej.
Hur står det till?
Det är bra. Som förra gången vi pratade så har jag också ont i kroppen idag. Men det är bra. Det ska vara så, tror jag.
Berätta, varför har du ont i kroppen här då?
Idag har vi haft en övning i, vad ska man säga, patrullvis omhändertagande. Så att det har varit två stycken som ska omhänderta en med grepp. De första stegen till nedläggning liksom, är det här med man ska, om de är bråkiga, om man ska lägga ner dem på marken. Så det har varit mycket att få armarna utvridna, få handleden vriden och få liksom tryckas ner i någon slags halvsittande framåtlutad position. Och, så att, ja, det blir ju så när man övar att man behöver ju kolla hur långt kan man gå, när börjar det göra ont.
Och, just det.
Det är inte alla som har den där fingertoppskänslan än för när det börjar göra ont, utan ibland så är det ju, ibland gör det väldigt ont.
Ja, jag förstår.
Så är det ju. Och man inser ju nu när man får läsa den här lagstiftningen och polisförordning och allt, vilket ansvar som ligger på poliser, att det ska liksom vara, alltså det ska vara proportionerligt våld. Proportionalitetsprincipen säger liksom.
Just det.
Vi får inte ta i mer än nödvändigt. Vi ska ju vara de som... Ja, man ska aldrig gå för långt, det får ju aldrig bli personligt. Man är ju myndighetsutövare och man har ju ett stort ansvar i och med att man får den här makten av staten.
Just det.
Så man inser ju, det är mycket man måste hålla i tankarna för vad får jag göra, när får jag göra det och vad är det för rekvisit som krävs för att det ska vara, för att jag ska kunna göra det.
Just det, precis. Ja, men det är intressant. Intressant mer. Vad har du gjort mer än att bryta på varandra då? Har ni gjort någonting annat?
Ja, vi har haft vår första vapenövning där vi får använda någon form av att vi skjuter med vapnen. Där har vi använt FX, vilket är en färgampull man skjuter iväg.
Just det.
Så det har varit en övning vi har gjort idag där man står på väldigt kort avstånd och ska mer reaktionsskjuta om det kommer någon på en armlängds avstånd åt meter eller någon 4-4 meter. Så har vi övat på att kunna snabbt komma upp och trycka av ett skott och skydda oss själva samtidigt.
Just det. Svårt.
Ja, det var det. Det var väldigt svårt. Och sen hade vi en mynglingsövning där alla gick omkring då. Man är ju 12 stycken.
Ja.
Så alla går omkring i en cirkel eller i en grupp och man liksom, och sen när de ropar på kommando så ska man hitta sin måltavla, se till att man har fri skottlinje, så man får ju kliva åt sidan, för alla andra är ju samma sak, alla har ju olika tavlor.
Ja, jag fattar.
Så det var ju liksom en fråga om att, ja men i en folkmassa, jag måste vara väldigt uppmärksam på vad finns i omgivningen, kan jag ta skottet här eller måste jag flytta på mig?
Just det.
Man vill ju inte skjuta någon i ryggen med FX, det är ju inte dödligt men det gör ju fruktansvärt ont, så att
Var det någon som blev, fick en liten smäll?
Nej, det såg jättebra ut och vi satte alla skott på tavlorna på övningarna vi hade med det också. Så att, instruktörerna var väldigt nöjda med vår grupp.
Hur ser framtiden ut här nu då? Vad är det som händer? Nu när vi spelar in det här så börjar vi närma oss lite juletid här nu.
Precis. Nu är det ju som sagt, det är ju resten av veckan här nere med lite batong går igång imorgon och sådär. Och sen är det juluppehåll och vecka två åker ner igen då. Så att vi har tenta tror jag i just polislag, polisförordning, knivlagen, lagen om brusning och trafikförordningen tror jag också med den tentan. Alla de kommer komma efter jul. Det är en tenta, en SAS-tenta på ett antal timmar. Så att det blir mycket plugg över jul och nyår blir det.
Ja, spännande. Då vet du vad du ska göra när inte tomten är hos dig.
Ja, absolut. Det är såklart.
Du, Christian, tack för att jag fick ringa upp. Och sen så, ja, vi får väl höras i runt vecka två då.
Det tycker jag låter bra det.
Du, ha en god jul och sådär så länge.
Ja, detsamma. Och gott nytt år.
Plugga inte för mycket nu.
Jag ska försöka ta det lite lugnt också.
Ja, hej så länge.
Hej då.
Vilka ärenden av dem som du har haft här som kriminaltekniker, förutom den med röda nageln, sitter kvar hos dig? Har du
det är något? Inte många faktiskt.
Det är inte det?
Nej, de flesta raderas nästan helt ur hårddisken. Så det är ju rätt fascinerande att de gör det.
Ja.
Och det är ju kroppens sätt att hantera på, för du kan inte bära allt det där.
Nej,
det går inte. Ja, jag tror att jag hade, det var faktiskt Sveriges första hedersmord. Det var när ordet användes första gången,
okay.
Tror jag.
Uh-huh.
1989 eller 90 hade vi en libanesiska som hade, hon bodde i Libanon med sina barn och hennes man misshandlade både henne och barnen. Sen försvann han i kriget, så hon flydde till Sverige och började bygga en tillvaro här i Sverige.
Uh-huh.
Sen dök han upp,
okay.
Och krävde att hon hade kommit till Sverige. Hon ville inte med honom att göra, men släkten tryckte det på. Så till slut så fick han komma hit. Och han började nästan omgående och misshandla vad det hände barnen.
Oj.
Och sen en onsdag så går hon in till våldsroten i Karlstad och säger att jag kan inte ha det så här. Min man misshandlar mig i barnen. Och nu tror han att jag var otrogen för det kom en kompis och ringde på.
Okej.
Ja. Men sa hon att ni får inte göra någonting förrän efter helgen. Jag måste försöka lösa det här själv efter helgen. Men att kan inte jag lösa det då så... måste vi nu, om ni griper honom så här, för det här kan jag inte ha det. Sen på fredag på förmiddagen så kommer en man in på polisstationen i Huddinge tror jag.
Ja.
Och säger att jag har mördat min fru i Karlstad.
Oj.
Ja, och barnen kommer snart hem från skolan eller från dagis. Så att vi får åka dit. Det blir lite dumt för mig, för att då stod, när jag kom tillbaka efter lunch, stod chefen och en annan kollega med kameraväskorna på axeln som hade och kepsarna och beredd att åka ut. Och jag tycker att man alltid ska vara två, och det var så var det också. Men inte fler än två på en brottsplats. Och då säger chefen, häng med och fotografera du. Så. Ja, visst, så jag hämtar kameran så började jag fotografera det som vi tog sekunder. Och sen var vi tre, så det var liksom ingen ordning på den här brottsplatsen. Ingen alltså, kronologiskt.
Okay.
Man började med dörren, utan det var surra runt lite. Och så säger min kollega, inte han som var chef då, han måste ju bestämma vem som ska skriva. För det var alltid, man brukar säga, du är ansvarig skrivning och då tar man lite mer noteringar och så.
Uh-huh.
Ja. Det gjorde inte chefen. Sen vad tyckte han, nej vi är klara. Jaha, oj, ja okej. Okay. Så fick han, då kan du skriva, sa han till mig. Oj. Vad fan, jag skulle vara här som fotograferar ju.
Uh-huh.
så jag fick åka tillbaka till många dagar efteråt. Sen. Ensam fick man vara på den tiden. Och det var ett väldigt utdraget förlopp. Man kunde läsa en brottsplats. Det var väldigt mycket dramatik. Det började ena änden på rummet. Man ser att han har slagit med hammare i huvudet. Det ligger liksom träfliser och blod. Någon har träfliser i såret. Och det slutar med att han hugger ut ögonen på henne. Och han hugger henne kanske med 10 hugg runt hjärtat. Så hon ligger där med delvis avklädd. Och sen tror vi faktiskt att han visade kroppen för sonen innan han gick till skolan, 13-årig sonen, och sa att titta, så här går det när man har gjort det som krävs av mig. För att mamma har varit otrogen, när man nu sa. Så här. Och då kom en annan reaktion, för det var jag också, tyckte jag då, väldigt professionell och koncentrerad.
Uh-huh.
Och sen så var jag ute i vardagsrummet, så ligger hennes pass och så får jag se hennes, bara en vanlig bild. Och det var också sån här som man fick sätta sig ner en stund och
Jag förstår, för du hade ju sett henne då på brottsplatsen, grovt misshandlad, och sen så öppnar hennes pass och ser hennes ansikte. Ja.
Och då var det faktiskt så att det här, då krävde ju han straffrihet, för att han hade gjort vad som krävdes av honom, för att mamma hade varit otrogen. Så han skulle också ha vårdnad om barna. Så det var en riksgrej. Så vet, det gick på Rapport, så var det på nyheterna den här. Och då visade man en hammare, en ganska inte så stor hammare som var lite krökt, och så satt en stor hårt test kvar. Det var min bild, den visade man på Rapport. Och, så att han har bara gjort det som man som eller traditionen kräver.
Ja, just det.
Och hur det blev sen vet jag inte riktigt. Nej. Men det var första gången vi hörde talas om ordet hedersmord faktiskt. Jag tror det var 89-90.
Hade du någonsin hört det uttrycket någon gång, eller att det ens fanns?
Nej, och det var ganska många långt efter som jag kom på att fan, jag hade nog hade jag det första när det nämndes. Det kanske har nämnts tidigare, men jag vet inte. Nej.
Hur var det att gå i pension?
Ja, det,
att liksom sista dagen på jobb och säga...
Ja, det var inga problem alls.
Det var inte det?
Nej. Alltså jag har alltid älskat mitt jobb, kan jag säga. Alla år har aldrig ångrat att jag blev polis, det måste jag säga.
Aldrig ångrat det?
Nej. Men om jag lever om mitt liv, då skulle jag först gå på sjön 2 år, tror jag. Och sen skulle jag gå en kockutbildning och sen skulle jag bli polis.
Så du skulle ändå bli polis?
Ja, det tror jag.
Oh,
ja, så att, nej, det var, nu gick jag ju ner i deltid, så jag jobbade 4 dagar i veckan. Då. Sen fick vi in några nya som var otroligt, som är otroligt duktiga, alltså, som jag fick vara med och välja ut, och det kändes jävligt bra att lämna över dem, alltså, de är fantastiskt duktiga. Det är liksom, finns en hopp om framtiden.
Hur står vi internationellt sett, tror du, på kriminaltekniska sidan i Sverige?
Ja, vi är hyfsat bra, tror jag. Ja, för jag har ju suttit med i NC då, eller var på deras konferenser, alltså, europeiska och så här. Jag har ju haft ett specialintresse med skoavtryck sen slutet på 80-talet. Jag är lite nördig.
Ja, det är ju, får man väl ändå hålla med om, att det är lite nördigt att gilla skoavtryck.
Ja, sen jag träffade min fru på nätet då för 10 år sedan. Då hade vi inte träffat, bara mejlat till varandra, och så jobbade jag i Jörgen. Så mejlade jag till henne och skrev att jag går med spänd förväntan och väntar på en bok på 500, en engelsk bok på 500 sidor om däckavtryck. Ja. Och tänkte att den där är ju inte riktigt navlad.
Men det var inte det första du skrev, för då hade det inte blivit någon mer konversation.
Nej, det var det inte. Det är fascinerande med skoavtryck. Och jag läste en bok som en väldigt tråkig bok. Eller intressant bok, men det var bara så här, 500 tidens små fin text. Som heter The Lost Evidence, heter den. Ja. Och jag satt i segelbåten och läste den där från perm till perm, gnata mig inom varenda sida, jag ska göra, nu ska jag komma till punkt. Fantastisk bok som bara förklarar värde och skoavtryck som inte rättsväsendet förstår riktigt. Polisen i Uppsala har förstått det, de har ju en jättehög uppklaringsprocent på vardagsbrott.
Alltså de har det?
Ja, de har en hög, säger man, telefon, man samlar in telefoninformation, det är en kombination med skoavtryck.
Okej.
Och då säger Uppsala så här, varför tittar inte övriga Sverige på oss? Kan man fråga sig. För de har tydligen ett betydligt högre procent på vardagsbrott än övriga Sverige.
Intressant. Ja. Men vad är det som är så fascinerande med skoavtryck? Jag måste ändå få fråga det.
Ja, alltså det är ju så unikt och man kan läsa ut så mycket. Alltså. Jag tittar ju på, jag blev faktiskt, jag hade en massa butikskontrollanter efter man gick i Nordstan på skoaffär och väntade på tåget och vände på alla jävla skor som fanns där.
För att se nya mönster?
Ja visst. Det var ju en kollega som byggde en databas då, så att vi var ute och fotade skor för att fylla den databasen. Vi hade väl 15-16 000 skor när jag lämnade.
Oj, ja. Men det är ju det som är så bra. Då ska man ska ju ha rätt person på rätt plats. Alltså man ska ju ha någon som älskar skoavtryck som kriminaltekniker.
Ja.
Så är det ju bara.
Ja, men alltså just, jag hade ju min lilla tårtbit där. Ja. Och nu är det ingen som jobbar med på det samma sätt när jag lämnade. Det var ingen som ville ta över det riktigt. Så att, och det finns tyvärr alltså ingen riktig, alltså, ska säga, utbildning för det. Man har startat upp mycket, men det blir liksom ingenting av det. Det finns ingen certifiering som har nått ut.
Men när du sätter dig någon kväll och kollar på CSI...
Ja, det gör jag inte så ofta faktiskt.
Nej. Men du måste ha sett det någon gång,
kanske? Ja,
vad tänker du kring en sån kriminalteknisk serie? Liksom?
Ja, alltså, om jag förstått det rätt så har de aldrig... Det är faktagranskast, de har inga felaktigheter. Men allting går mycket, mycket fortare och man hittar alltid, får alltid ett resultat.
Uh-huh.
Men de har inga metoder som inte finns egentligen. Uh-huh. Sen kan man zooma lite längre på regskyltar och sånt där. Men alltså,
det
ska vara korrekt. Har man sagt.
Aha.
Sen har jag lite svårt med kriminalserier.
Det är så.
Min fru är rätt så trött på den. Alltså, ja, men gå någon annanstans då, säger han. Sitt inte här och sucka. Lite så. Sen läser jag G.V. Persson med välbehag, hans böcker. Det har jag gjort faktiskt.
Ja.
Det måste jag säga.
G.V. är ju en av få, skulle jag säga, som utanför... Nu ska man inte säga att han kanske har varit här. Han har ju jobbat på polishögskolan väldigt tätt med polis. Men han är ju inte polis faktiskt.
Nej.
Men han har verkligen lyckats i många fall att fånga liksom själen hos en del. Som jag tycker Bäckström till exempel är en fantastisk karaktär som jag tror många som har jobbat inom polisen känner igen. Snål och
griven. Många säger att jag vet vem man är.
Ja, precis.
Det är
det alla kanske, det är som Ovi Solsidan, att alla har en sån kompis också kanske.
Ja, sen är han inte så jävla bra. Han säger ju där förväntas, så säger han. Han säger att han skulle vara en utmärkt kriminaltekniker, och när jag hör honom prata så... Ja, ganska ytligt tror jag. Just. Men alltså, han låter ju väldigt vedhäftig.
Ja,
han är ju väldigt underhållande, så jag gillar det.
Jag gillar också att lyssna på honom. Han är fantastiskt intressant att lyssna på. Och han är ju retoriskt väldigt, väldigt bra och intressant att lyssna
på. Sen gör jag just det med experimenten och grejer som ingen annan gör.
Precis.
Det är ju jävligt bra, tycker jag. Så det...
Men om du skulle rekommendera något annat än CSI då? Är det bara musik då? Eller vad? För
jag jobbar med musik, det är mitt stora intresse.
Uh-huh.
Så att, som jag borde kunna ägna mycket, mycket mer tid åt det jag gör.
Uh-huh.
Men det, jag vet inte hur kopplingen jag går i hjärnan. Jag har så jävla mycket gång så jag bara brusar i mig. Så att, jag tänker, jag har ju en dröm om min ingrupp.
Ja. Uh-huh.
Och startade faktiskt en för några år sedan
på
femma med Jackson Queens, och vi gjorde 4 framträdanden. Och då var en lead singer som var enormt duktig. Då flyttade han till USA. Hur fan man kan göra så? Och då var det vi 4. Så gjorde vi 1 framträdande för 4. Då var det Kristina då, som är då gospeldirigent och duktig. Då flyttade hon till Vänersborg.
Amen.
Vad fan,
så. Men folk som hör det här då får väl får höra av sig till Snutsnack, så ska vi se om, eller har du fått igång en grupp?
Ja, men nu var vi 3 då.
Ja.
Ja, och tänkte, nu kör vi på 3. Yes, vi tycker väldigt mycket om varandra. Och då kommer Susanne in på prästutbildningen. Ja. Sitter och läser hebreiska i 5,5 år, men nu är hon färdig präst. Och vi har spelat ihop några gånger, men det krävs då att jag driver det här. Jag måste se till att vi får arrangemang, att vi kallar det repetitioner och så. Då kan det kanske bli någonting, men att drömmen är fortfarande levande.
Så
det är jävligt roligt.
Men följer du någon serie, eller kan du rekommendera någon film?
Ja, just nu ser jag Fartblinda, säger jag. Jag har sett för många serier jag har gjort. Ja.
Fartblinda är väl en bra, den är ju rätt ny på tapeten.
Ja, det är den, ja. Sen vi såg den här, vad heter den, Knarklabbet ute i öknen.
Breaking Bad.
Breaking Bad, jag har sett, ja.
Vad tyckte du om den?
Jag gillar den.
Ja,
jag gillar den faktiskt. Och sen uppföljer jag med, heter den, Advokaten.
Ja,
också gudomlig, alltså, ja. Så att, men så,
Better Call Saul.
Ja, just det. Men däremot så tycker jag inte om våldsfilmer.
Nej.
Det har jag slutat med. Jag orkar, alltså, Johan Falk och så här, jag slår inte på dem en gång.
Nej.
Jag vill inte se. Jag vill se snälla filmer. Och det är kanske någonting som har påverkat mig jobb, möjligtvis. Jag vet inte. Jag tycker om Jönssonligan, Göta kanal, kan jag se många gånger som helst, Änglagård, så här.
Ja, vi vill ha lite mer...
Absolut. Så här, det här med... Och speciellt när infiltratörer och sådär, så och då man blir misshandlad, nej, då stänger jag faktiskt av och går
därifrån. Ja. Så kanske är det att det kan vara så att det har ditt jobb har ändå satt vissa
spår. Ja, när du säger det, så det, för det vet jag, det gillar jag inte. Att, nej, jag bara, och det är inte så att, nej fy fan, stäng av sig, det vill jag inte säga.
Så jag tänkte avrunda med att fråga Ragnar om vad du har i fickan.
Ja, just det. Jag kände först, du frågade mig förut, och jag sa att jag har ingenting. Men jag har faktiskt en liten grej i min myntficka här.
Det är så?
Ja, ett plektrum.
Ett plektrum?
Ett plektrum, ja.
Och du visar ju ditt intresse för musik. Kommer du hålla på med musik nu i framtiden?
Jag hoppas ju. Jag har ju alltså läst på satslära exempel. Alltså, jag läst på distans 15 peng. Då. Och jag har mycket instrument. Vi köpte ett hus för några år sedan i Grums, vilket är ganska osannolikt. Man bor i Karlstad. Och det var Uppdrag granskning hade då ett program om Grums. Alla tog livet av sig, det fanns ingen framtidstro. Alla var arbetslösa, var bara elände. Då köpte vi hus där.
Det är bra. Det kändes så här, vi behöver tillföra lite positivt tänkande och glädje till Grums.
Ja, men det var så att vi hade väl inte så mycket pengar, och så fick vi ett jättebra hus. Uh-huh. Och då var det ja, det är inte så stort, men det är ett stort rum och ett litet rum på övervåning. Och då säger min älskade fru, självklart sover i det lilla rummet och det stora rummet blir musikrum.
Uh-huh.
Så jag har ett stort rum med högtalare i varje hörn. Jag har 7 eller 8 gitarrer, jag har 15 blockflöjt, piano och allting sådär. Så bara står där med mitt.
Fantastiskt. Ja. All lycka till med musiken i framtiden, Ragnar. Och tack. Stort tack än en gång att jag fick komma och besöka dig.
Kul att prata med dig.
Och höra de här intressanta historierna. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Ragnar var gästen. Och glöm inte att gå in på snutsnack.se och köpa en biljett till livepodden som är den 1 april på Skala Teatern i Stockholm. Du, vi hörs ju nästa vecka. Ha det bra. Hej.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.